Hej och välkomna till Artists Alive! Jag är Gustav Seventin Elström och det här är en podd där jag intervjuar människor inom underhållningsvärlden så att just du ska kunna göra din grej och bli inspirerad. Och det här är det 91:a avsnittet, vilket känns jätteroligt. Och med mig har jag en komiker jag träffade för inte så länge sedan som heter Saga Larsson.
Hej!
Hur är det?
Det är jättebra, det är så kul att vara här. Så kul att få träffa dig igen.
Tack detsamma, det är ju andra gången vi träffas.
Mm, ja. Det är det. Yes, vi träffades ju på Pride Park.
Det gjorde vi. Mm. Och vi var ju samma lineup.
Yes.
Och jag har ju inte koll på mitt liv, så vi får se hur det går. För mina lyssnare som kanske inte är jättebekanta med dig sen innan, kan inte du berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
Absolut. Jag heter Saga Larsson. Jag är stand-up-komiker framförallt. Och när jag inte gör det så jobbar jag lite som röstskådis, översättare. Generellt så kulturjoker liksom, där de säger att det behövs någon kulturarbetare, så är jag där. Jag jobbat som manusförfattare och hållit på med teater och gjort mycket olika grejer, men framförallt är det ju stand-upen som jag håller på med.
Ja, och hur kom du in på det?
Alltså jag har alltid varit väldigt stand-up intresserad, alltså när jag liksom hittade stand-up minns jag att jag var väldigt så begeistrad. Det var kanske, men jag var kanske typ 11-12, någonting när så här Bettner och triggervarning med Soran Ismail. Och liksom de där, Johan Glans, det var liksom den så storhetstiden där, Schiffert. Och jag minns att jag såg det och tyckte att det var jättehäftigt liksom, och tyckte det var så himla roligt. Och blev väldigt intresserad, och sen har jag liksom varit väldigt stand-up och humorintresserad hela mitt liv.
Men hur tog du det här steget då till att bli komiker själv? Alltså, hur lång tid tog det?
Nej, men ganska lång tid. Det slog mig aldrig då att jag skulle kunna göra stand-up. Jag tänker varför det är så bra att man liksom pratar om sånt där. För jag tror inte att jag som 12-åring registrerade att så här, det där är någonting jag skulle kunna göra. Jag tänkte inte ens på det. Utan jag, för det var ju liksom de här snubbarna som gjorde det. Jag tänkte faktiskt inte ens på det. Men sen var det när jag pluggade på universitetet i England. Jag läste kreativt skrivande och teater, gjorde en bachelor i London. Och då så fanns det ett så stand-up comedy society. Som de har, de älskar ju societies. Mm. Så då gick jag med där och då fick jag köra stand-up. Så mitt första gig var på puben på skolan, liksom, på Brunel University. Så det var mitt första gig. Och sen så körde jag, fick jag liksom, blev jag lite så en alltså universitetskomiker. Alltså när det var liksom event på skolan så fick jag köra lite där typ. Men det var inte så länge, och sen så flyttade jag hem till Sverige efter examen, och då tog det ganska många år innan jag började köra stand-up igen. Så första gången jag körde stand-up i Sverige var 2022 kanske.
Mm.
Ja. Så tog jag tag i det igen. Jag skulle säga att sen 2023 har jag hållit på liksom lite mer seriöst, eller vad man ska säga.
Vad pratar du om på scen? Vad är det, och hur hittade du din nisch?
Min nisch har väl liksom, den håller väl på att utvecklas lite fortfarande, tror jag. Mina teman är mycket psykisk ohälsa. Alltså queer-ämnet, att vara bisexuell, dejta tjejer. Alltså jag pratar mycket om sånt. Ja, det blir en del skämt på mäns bekostnad. Tycker jag är ganska kul. Men jag tror att jag känner att det fortfarande håller på att liksom utvecklas ganska mycket vad jag gillar att prata om på scen.
Innan vi går in på det så tänkte jag fråga dig om vad du vill klaga på. Vi har alla någon, det är tidigt på morgonen. Okej, det är inte så jättetid, klockan är 10:45.
Det är ganska tidigt på morgonen.
Ja, nu är det förmiddag snart. Men ja. Jag tycker vi alla behöver någonting att klaga på. Har du något ilandsproblem först som du bara vill vräka ur dig här?
Jag har ett som, alltså det är lite kontroversiellt. Det är eventuellt lite främlingsfientligt.
Okej.
Du kan vara lugn, du kan andas. Jag var på Drottninggatan förra veckan och alltså jag känner att nu måste alltså de som inte bor i Stockholm åka hem. Alltså för nu har vi börjat jobba. Mm. Och nu behöver vi liksom kunna, jag behövde gå till Clas Ohlson. Och du vet, det är så mycket folk där. Mm. Och folk står i vägen och bara, Katrin, kan du fota mig och lejonet? Du vet. Alltså, det är jättekul under juli när man inte är här. Nu känner jag att folk från Borlänge kan åka hem. Mm. För nu behöver vi får leva våra vanliga Stockholmsliv. Och liksom, nu är turistsäsongen över, tycker jag. Jag tycker det borde finnas ett slutdatum på turistsäsongen. För nu behöver jag kunna ta mig fram. För nu har jag bråttom igen. Och jag orkar inte trängas. Och liksom Egyptens gräshoppar inne på H&M. Jag måste bara få köpa mina grejer och gå liksom. Så det är mitt
tidsproblem. Ja, 31 juli. Efter det, kom inte hit som turist.
Nej, men precis. Om man inte, jag vet att så här, typ Gotland har ju pratat om att man ska så här, betala skatt om man ska vara på Gotland mycket. Att man liksom tar deras resurser. Och typ så här, i Barcelona har det väl varit de här grejerna att de har verkligen gjort så här, revolt mot turisterna. Har du hört talas om
det? Ja.
Och, alltså, jag har verkligen... Alltså, ja, den här sommaren har jag börjat förstå det lite. Att så här, ni står inte ut i Stockholm året om med liksom... hur hemska människor är här och allting. Utan ni kommer här och liksom rafsar ur det bästa vi har från rean. Och så står ni i vägen liksom.
Och på fel sida av rulltrappan.
Ja.
Jätteirriterande.
Ja, men precis. Och det går bra när man inte är här. Men nu tycker jag att man måste åka hem där man kommer ifrån. Och det är just så här. Ja, nej, men jag känner att som stockholmare får man ju verkligen inte prata så. Alltså det är väldigt... och det, man som stockholmare, och jag förstår ju det, vi är liksom, vi är huvudstaden och sådär. Men som komiker när jag är ute i landet, då ska jag liksom slå på mig själv som stockholmare där. Och jag ska också, men när jag är här hemma, ska jag också vara helt okej okay med deras livsstil då, som de bara visar upp.
Någon slags ödmjukhet.
Men verkligen. Ja, att jag ska inte, ja nej. Men så nu på vägen hit så köpte jag en kaffe på macken. Och då var det någon med en bred västkustdialekt som bara, jag kan inte härma det. Som bara, ja, den där kommer räcka hela dagen eller någonting. Och jag bara, nej men vet du vad? Nej men nu kan du åka, alltså jag vill inte ha små glada kommentarer om mitt kaffe. Alltså din tid var tills den 31 juli. Nu ska du inte vara
Nej, verkligen.
Ja, det är mitt Ilans problem.
Jag också, men jag kommer...
Snälla, berätta.
Men jag kommer låta så himla... Åh nej, stackars mig. Nej, nej, jag har världens grej här, men...
Jag har precis bett folk åka hem där de kommer ifrån, så jag vet inte om du kommer
jag
göra.
Jag tror inte jag kommer nå
upp där. Jag tror inte det är så mycket värre.
Nej.
Kör.
Men jag berättar ju för både dig, men också för mina lyssnare som har hängt med det senaste året, att jag har pluggat upp mina betyg så jag ska kunna få den här gymnasiebehörigheten, för nu är jag 24, nu får jag ta mig an det här, så att jag ska kunna liksom söka till att bli journalist, för det är min största dröm. Då var inte jag behörig till att söka till någonting förrän juni.
Nej.
Och då kände jag, okej, då får jag väl söka på reservplatser. Då sökte jag in till en jättebra folkhögskola som jag velat gå på jättelänge, och det stod på hemsidan att de har väldigt få reservplatser och chansen att komma in är ganska liten. Och så hörde jag inte någonting på hela sommaren. Och vad händer då? Jo, men då vill jag söka in till andra grejer. Så kanske distanskurser på mitt universitet i journalistik och podcastproduktion till exempel, hamnar jag på reservplatser. Teatervetenskap på Stockholms universitet sökte jag. Och sen så fick jag då för 2 veckor sedan fick jag då besked att jag kom in på allt.
Allt?
Allt.
Grattis, men jag förstår vart laget kommer.
Ja, och då kände jag, nej, vad ska jag välja nu? Mm. Och sen skulle jag verkligen bestämma mig. Och då hade jag verkligen bestämt mig för någonting. Då får jag ett mejl av en fri teatergrupp där en av huvudrollerna, en av skådespelarna som ska spela huvudrollen, har hoppat av. Och jag får den rollen. Mm. Och då kände jag att nu har jag alldeles för mycket här. Vad ska jag välja?
Ja, planeterna står för mycket i liksom tur. Alltså du har för mycket tur just nu.
Jag har haft sån otur ända fram till i år.
Och nu var det säkert så här Pluto som flyttade till rätt hus eller någonting.
Ja,
nu,
verkligen.
Nu går allt din väg. Vad ska du välja?
Så förra veckan fick jag ta ett beslut. Ska jag plugga teatervetenskap på SU? Ska jag gå en distanskurs i podcastproduktion och journalistik? Ska jag plugga journalistik på Folkis med inriktning på radio och tv?
Ja.
Eller ska jag göra scendebut i vår på Ö2? Vad ska jag göra?
Nej, men vad ska du göra? Vad ska du göra?
Kan du gissa?
Jag vet ju.
Ja, du vet. Ja. Men jag tror också att några av er som har hängt med hängt med också i vad jag skulle då ha valt. Och det var ju min kära folkhögskola som jag har velat gå på så himla länge.
Ja.
Så då var det ju det som var självfallet.
Ja.
Ja. Så då accepterade jag min plats då förra veckan. Och det är väl det jag ska göra nu i övermorgon, från att vi spelar in det här. Det kommer bli fantastiskt spännande.
Så spännande. Ja.
Så jag fick ta mig liksom en kvart och att bara skicka ut alla mejl och bara, hej, tack så jättemycket för den här rollen. Jag uppskattar det väldigt mycket, men vi skulle kunna hålla kontakten i framtiden. Ska en annan möjlighet. Jag har aldrig blivit erbjuden en roll tidigare. Jag har blivit erbjuden att göra auditions för grejer.
Ja, just det.
Jag har aldrig blivit erbjuden en roll tidigare.
Nej.
Och jag sökte upp den här originalskådisen. Och jag vet att jag blev typecastad, för vi har ungefär samma frisyr. Så jag tror att det var exakt där. Okay. Jag tror att det var därför. Inte att jag är någon värsta talangen här, utan det är en fri teatergrupp som sagt.
Men nu får du sluta. Du är lite för odivig här. Det är klart att de ville ha dig. Jag tycker också att du hade kunnat bara, nej, jag har bättre erbjudanden.
Ja, men samtidigt som det hände förra veckan så skrev jag en liten halv... blev halvfärdig med en monolog om att jag skulle älska att vara en diva.
Mm.
Som jag tänkte ta på scen någon gång. Kan inte jag läsa upp det för dig?
Jo, det kan du verkligen göra.
Så får vi se. Det här...
hemskt gärna.
Jag vet inte om det blir roligt, men vi får se.
Mm. För att det tänker jag att... jag tycker liksom energin du har i ditt nej, tacka nej, det är lite så att skrapa med foten. Alltså det är klart man ska vara trevlig så att de erbjuder den igen. Men du behöver inte vara så här. Du behöver inte liksom... nej. Jag vet att det var så när du frågade mig om jag skulle ha mina fonder. Du bara, jag vill inte på något sätt slösa din tid. Alltså det var lite
där. Jag vill inte slösa din tid.
Jag vet, men det är så här, det du erbjuder är att så här, vill du komma till en jättetrevlig studio och så här, få prata om dig själv. Alltså det finns ingenting folk gillar mer. Du behöver inte vara så liksom lågrangig.
Men sen så hörde jag av mig till typ ett halvt tusen människor samtidigt. Så so you're not that special.
Nej,
men skojar, jo,
du är
speciell.
Nej, men nu är det bra, precis.
Nu
är jag ingen är bra. För nu är jag på nålar igen.
Bra.
Okej, jag var inte så speciell.
Nu börjar jag bli lite divig här.
Ja, jättebra. Bra. Jättebra.
Kan vi se om det här blir roligt? Annars får vi se hur det går. Kör. Jag har inte memorerat det här, men vi får se.
Mm.
Jag är avundsjuk på folk som blir klassade som divor. Snubblade på ibland.
Förlåt, du var också kul. Fortsätt.
Det var faktiskt ett autokorrekt från början. Alltså, för de är ofta de som vet vad de vill och stand their ground. När jag har blivit bokad till festivaler och klubbar har jag försökt, kanske inte vara en diva, men ha mer att säga till om. Men det är så svårt på grund av min sociala ångest. Men när det väl händer att jag får chansen att ha mer att säga till om, så säger de, vad tycker du om den här låsen? Går den vegetariska mackan bra? Förlåt, men jag råkar spola ner din mobil i toan. Och jag tänker, var en diva. Var en diva, stand your ground, tänker jag. Och så svarar jag, men den var så gammal så det var lugnt ändå att spola ner den. Och jag brukar normalt vara vegan, men ikväll blir det vegetariska mackan okej. Och jag vill ju bara inte ställa till mig besvär. Som sagt, jag är så avundsjuk på alla som blir stämplade som divor. Terry Hatcher, Charlie Sheen, KB-mannen. Om jag bara kunde, då skulle jag. Har det potential?
Det har potential. Jag håller med också. Alltså att jag längtar efter liksom old school divorna väldigt mycket. Nu ska jag säga en mening. När jag var i din ålder så rev jag biljetter på Dramaten. Jag stod i dörren. Och då minns jag att en av deras stora skådisar. Jag kan berätta efter. Men hon liksom, du vet, kom in så här sent och ville sitta på parkett och se någon pjäs liksom. Hon var med i ensemblen då. Kommer in och så här, vi försöker stoppa henne och bara, du kan inte gå in direkt och sätta dig så här, det är mitt under föreställningen. Hon bara slänger sin päls på en av oss och bara stegar förbi och går in och sätter sig. Alltså, folk är inte så där riktigt längre. Hon är liksom den gamla skolan och jag tycker att det behövs mer. Så jag tycker att det har någonting. Sen tyckte jag att det var roligare när det var du var, men
jag kan relatera, för jag jobbar ju lite grann på Tibble teater som är i Täby centrum, för som inte vet. Och där så gör jag en massa olika grejer. Jag skaffar in det skådisarna och resten vill ha på sin rider. Lägger in det i låsen för dem. River biljetter, ser till att alla hittar till sin plats. Det var för några år sedan, det var en stand-up-komiker som jag ser upp till. Som jag klickade väldigt bra med. Bara det att efteråt, när alla hade gått, så kom hon fram till mig. Hon bara, jobbar du här? Och jag bara, ja. Hon bara, jag tycker så synd om dig. Hon bara, jag tycker du lider så mycket som får stå ut med de andra i ditt team.
Oj.
Och jag bara, nej, så var det inte alls. Hon bara, jo. min loge var skitig. Och jag bara, var, gick du in i den som var, som det stod off limits på? Hon bara, ja, där har du det. Ja,
kul.
Lite så. Liksom, är det en liten skylt på dörren där det står off limits, men då får jag gå in där.
Ja, men så
för
är
jag
det.
Jag.
Ja, men jag vet att det pratades lite om det på Dramaten, just att de så här unga, nya skådespelarna som kom in inte alls hade de här attityden längre. Mm. Att det känns också som en så här, att divigheten är också lite en så här daterad sätt att kunna vara. Mm. För det är också att man måste vara helt oersättlig för att kunna bete sig så. Mm. Och nu är det så här, det finns så många skådespelare och så många som vill hålla på, och det man är så utbytbar.
Mm.
Det är väl inte så många skådisar i liksom vår generation kanske som är lika utbytbara som de här gamla liksom rävarna på det. Nej. Sättet. Eller jag vet inte.
Jag tror inte det.
Men jag tänker att det bidrar till att vi har lite mindre divor ändå. Mm. Det är synd.
Det är synd.
För att de behövs.
De behövs verkligen.
Men det är också, jag måste ändå säga att jag tycker ändå divor är för kvinnor. Alltså ja. För diviga män, eller liksom den sortens män, blir ju bara hotfullt och läskigt. Precis. För det var ju några sådana också. Jag blev utskälld liksom av några av de här männen liksom på Dramaten, när man så här, du vet, öppnade en dörr fel liksom.
Ja.
Och de bara ställer sig och skriker på en. Och det är ju ett annat våldskapital.
Ja,
så att, nej, men jag tycker divor är, men ja, du kan också få vara diva såklart.
Ah,
du kan
tack.
Få min blessing.
Tack, jag kan spela på The Queerness.
Ja, men jag menar det, du har ju inte riktigt än så Persbrands auran av att
nej.
Man är lite rädd att bli slagen hela tiden liksom.
Nej.
Du utstrålar inte riktigt det.
Men jag tror också att just när kvinnor blir stämplade som divor, då är det ju oftast inte för att de kanske är det, utan det är väldigt mer ett sätt att kunna sätta dem på plats i princip.
Men absolut. Men jag tycker ändå att de också. Som liksom verkligen är det, alltså för, ja, men man blir ju divanklagad ändå. Så då kan man likadana. För det är skillnad på att vara otrevlig och vara diva också.
Mm.
Alltså det är ibland det bara så, nej, men jag vill bara ha det här liksom.
Mm.
Så får man det. Jag har fått med att sitta och skrapa med foten och be om ursäkt liksom.
Mm.
Ja.
När du kommer in på din karriär, vad kom du ihåg ditt första gig mer i detalj? Inte från universitetstiden, men när du plockade upp det igen 2022.
Ja.
Var var det någonstans och hur kom du in i den banan igen?
Ja, det var... Jag var med och gjorde ett radioprogram som heter Gott snack, som är med Fredrik Söderholm. Jag var med från starten typ 2019 när de började där. Så då var jag liksom med i radio och var kul. Lite grann. Och då började jag liksom träffa komiker igen och träffa lite Stockholmskomiker och började känna att så här, men det skulle vara kul ändå. Mm. Jag tänker också att det är väl den ganska vanliga pipelinen, så jag blev utbränd och sen började jag med stand-up.
Mm.
Alltså så var det ju för mig. Jag hade liksom gått igenom en liten kris. Och då tänkte jag att ja, men nu vore det kul med lite stand-up igen. För jag hade inte hållit på med det där på jättemånga år. Och då hade Fredrik Söderholm en klubb som hette Gott skratt då. Och det var på Kappa bar på Sveavägen. Mm. Det är någon sån här gamerbar. Och då var det jag och så var det Nisse Hallberg och Marcus Tapper, Robin Berglund, kom ihåg, och några till. Och det, då fick jag 5 minuter där eller någonting. Så det var mitt första gig. Och det gick väldigt bra, minns jag, som jag hade liksom, du vet, 10 kompisar där. Vilket ju är ett tryggt sätt att köra sitt första, för de kommer ju skratta och låta och jubla och liksom så. Men det gick väldigt bra, och jag minns att jag var väldigt nöjd med mig själv att det gick väldigt bra. Varpå en av de manliga komikerna, eller ja, det var ju bara manliga komiker förutom mig, men han påpekade att första gigget går bra för alla.
Det är så sant, det blir för mig också.
Ja, men och det är ju så, men det är också så här, det är också så jävla fittigt att säga till någon som precis har stått på scen och så här helt ovan och bara, ja, men det går bra för alla. Så kommer jag ihåg att han så frågade runt hela ringen bara, ja, men för visst gick det bra för dig? Bara, ja, visst gick det bra för dig? Ja. Och du vet, jag bara, ja, okej, förlåt, jag är inte speciell. Men det var ju så också, för efter det, alltså de kommande typ 10 giggen var ju på Big Ben.
Mm.
Och jag bombade säkert 7 liksom.
Mm.
Så ja.
Men var det så för dig att, för det gick ju en massa månader från att jag gjorde mitt första gig när jag värmde upp för Magnus Betnér.
Mm.
Jag gillar att skryta om det.
Äsch.
Till att jag då gjorde mitt andra gig i Haninge på någon nyöppnad klubb i Handen, Handen centrum. Och då hade det gått flera månader, men jag tänkte att ja, men det gick jättebra förra gången. Då kan vi göra det igen. Nej, det gick inte bra. Kanske för att det var en helt annan vibb. Och det kanske var ju just för att det var helt nystartat. Och det var ju människor för närheten som kanske inte var så van att gå på stand-up. Och var det inte helt, det var för det mesta bara 50-åringar som drack för mycket. Och var lite disruptive.
Visst.
Men då kände jag att det blev ju läskigt på ett bra sätt då. För då kände jag att jag kunde överleva det.
Ja.
Och alla gånger måste ju inte bli en hit. Och då kan man ju ha det som feedback. Om man bombar. Så vet man lite grann vad målgruppen är. Vilka skämt som passar och inte.
Ja, och att så här, man ska vara helt, alltså, man är ju fortfarande dålig. Eller liksom,
ja.
Alltså andra gigget, alltså första gigget är ju lite missvisande. För ofta så gör de ju också ett ganska stort nummer av att så här, det här är första gången, du vet. Så att alla är jättesnä. Men ja, nej, men jag tror inte att det är någonting dåligt med att man går och bombar sen. Alltså det betyder inte att man inte har någon slags liksom potential eller så. Utan man är ju bara inte. Det är det som är så ovärdigt med stand-up, är att du kan inte bli bra på det någon annanstans än att stå på scen. Liksom musik eller skådespel kanske i viss mån eller sådär. Man kan ändå så här, stå och öva mycket och sånt. Och stand-up kan du öva lite grann på, men det ger inte så mycket som när du står framför folk. Du kommer ändå vara, det kommer vara helt annorlunda när du är framför en publik. Så att du måste vara dålig framför folk jättemycket.
Ja,
ska bli bra.
Och jag, när jag gick en stand-up-workshop i höstas, då var, fick jag reda på det Ami Hallberg-Pauli som höll i, komiker som höll i, som var handledaren då. Hon sa att grundregeln är att du håller tiden. Och sen, det som är det andra är att det är roligt.
Verkligen.
Det värsta som finns är när man bara drar ut på det så himla länge. Så att man blir lite sen. Inte Nicki Minaj-sen att gå ut på scen, men sen generellt va? Har du någonsin varit bauta scen, att gå upp på scen? Om du har liksom sagt att, om det står i line-upen att du går upp typ 20-30 och så är det någon innan som drar ut på det, så blir du jättesen. Har det hänt?
Nej, alltså det brukar ju sällan vara en utsatt tid för ens eget set.
Precis.
Utan ofta är det liksom en hel kväll så.
Men ungefär. Typ, ungefär 20-30. Om det är liksom, om alla har 10 minuter,
ja,
sett,
men exakt,
innan. Och så runt, men så går det en halvtimme sent eller.
Jo, typ, men det är klart, jag tycker det händer hela tiden. Och den jag tycker framförallt ofta drar ut på, det är ju liksom MC:n. Det händer ofta tycker jag, att så här, det är någon som står och liksom vill dra sina egna skämt för mycket, som bara ska presentera nästa och som står och bombar typ. Som tar jättemycket tid. Så det tycker jag ofta drar ut på. Jag tycker nästan alltid att stand-up-kvällen drar ut på tiden. Alltså det tar alltid mycket längre tid än vad man hade tänkt. Och det är ofta det när folk, typ så här, mina kompisar och sånt har varit och kollat, det är ofta det de säger, att det är så här, vad långt det blev. Att det ofta tycker jag drar ut. Det är ofta för många komiker, för mycket folk, tycker jag generellt. Men men jo, alltså många gånger har det varit. Och framförallt sådär när någon är innan, man är ju liksom, man står ju ändå och väntar på att få gå upp på scen liksom, när det är någon som ska köra, du vet, 7 minuter, som kör 15. Det händer ju ganska ofta. Och det är ju otroligt störigt.
Det är jättejobbigt.
Och det, nej, men jag tror att du har rätt, att det får man faktiskt inte göra.
Nej.
Man måste ha kvar på tid.
That's a big no-no.
Och ibland säger ju liksom de innan, de som ordnar klubb, att såhär, det är okej om ni drar över någon minut eller så. Men då är det någon minut. Vissa tar ju det också som en öppning till att såhär, då tar jag 5 minuter till. Det får man faktiskt inte göra.
Nej, jag önskar att det var lite lättare. När jag kom ihåg när jag var 14, så det var för 10 år sedan, och jag var på lokalradion och var lite radiopratare om somrarna. På Stockholms, vad heter det, Stockholms närradio? Stockholms lokalradio, någonting.
Säkert.
Typ den enda i innerstan som är liksom en närradiostation. Whatever, whatever. Då var det alltid producenten som skulle göra en viss handmovement till oss för att signalera att nu pratar du för mycket, nu har du 30 sekunder innan vi bryter till musik.
Ja.
Och jag då, som kanske babblade över kanske, då fick jag liksom ett handmovement av att den här personen då, att hon cirkulerade med händerna, att nu är det dags to wrap it up. Och sen så bara, okej, och det var det här, och nu går vi över till lite musik. Här är Tove Lo med My Gun. Typ sådär. Så fick man liksom stress, säger det, men på ett naturligt sätt liksom.
Ja.
Det skulle ju inte funka, känner jag, i en stand-up-miljö. Man kan ju inte ha liksom MC:n som står liksom framför och bara, nu håller du käften.
Fast jag tror att det är så typiskt så här, jag har hört om det i så här New York eller i sådana scener, då har de en klocka längst bak så att din tid sätts på, och så ser du själv hur alltså, det tickar ner. Och sen, eller ibland är det liksom grön och röd lampa också. Att du liksom, den sekunden du är klar, är du klar, och då går du av liksom. Så att jag tror att de brukar vara mycket, det är kanske lite svenskt att vara lite så, inte vilja vara så hård. Nej. Men jag har varit på klubbar där om man drar över för mycket börjar spela musik.
Ja.
Ja, som så här, gör de inte det på typ så här Oscarstal och sånt.
Jo, det gör de. Jo.
Så att det finns ju såna också, men det känns som ett så passivt aggressivt sätt.
Mm. Så när folk har avslutat mig med vänligen.
Ja, exakt. Att det är som man står med de sista skämten och då bara alla flickor utom jag. Alltså, det som känns som en ganska vanlig så stand-up klubbslåt.
Hur känner du att ditt material har utvecklats? Hur din scenbana har utvecklats?
Mycket. Alltså jag skulle säga att jag har gått igenom en ganska så här, men det är ganska lätt att se liksom att så här, saker som har utvecklats en sak i taget, att de första giggen är väldigt så här, dels så här, alla de klassiska sakerna. Jag pratade jättefort. Mm. Jag lämnade ingen paus åt publiken och skratta. Du vet, så fort jag fick skratt så bara går jag på nästa grej, för man är så himla ivrig och så stressad liksom att stå där. Hände något i publiken så hade jag ingen aning vad jag skulle säga. Mm. Du vet, och det är ju helt rimligt. Alla de här sakerna känns som de här tidiga liksom, nybliven komiker grejerna. Tittade ner ganska mycket. Och som skämt inte funkade, om jag börjar bomba, då var det liksom, alltså vet, man ser bara på de här videorna, jag börjar bara skaka liksom. Och det går bara fortare och fortare, och jag börjar ställa mig och läsa innantill. Alltså, det med alla de här klassiska grejerna liksom. Mm. Och en efter en är det som att de lättar. Och det här är ju det ovärdiga med stand-up, att det är ju bara av att ha stått på scen som det här slutar vara så liksom.
Precis.
Gigga mycket. Jag hade ju liksom, men jag tror första liksom, när jag verkligen började köra mycket där 2023, då så, ja men då körde jag kanske så 3-4 dagar i veckan liksom. Jag försökte få liksom, på Big Ben. Det var mycket Big Ben. Mm. Mycket liksom. Men alla ställen jag kunde få. Ja, men och då sakta lättare ju liksom, du vet, blicken höjs lite, tempot sänks lite. Och ja, men också titta på videos var ju ganska bra liksom, att så här, se att okej, okay, det här ska jag tänka på till nästa gång och ge sig själv små liksom, uppgifter i att försöka lugna ner. Så, att, så här, det har ju blivit en jättestor skillnad, och att jag kan liksom, ta in publiken nu. Jag skulle säga det är en, och det är ju lite vad stand-up är också. Det är ju inte teater, och det är ju ett väldigt unikt medium i det att publiken är så himla viktig. Och det är viktigt att se dem, men i början är det ju, alltså de är ju bara jätteläskiga, mm, tyckte jag i alla fall. Att det var väldigt läskigt att interagera och ens se vilka som var där och, alltså sådär. Men nu, så det har ju ändrats. Och sen vad det gäller mitt innehåll eller skämten, så jag skulle säga att tematiken är väl ungefär lik som den varit hela tiden. Men jag tror att jag har blivit mer teatral. Alltså jag tror att i början så försökte jag mig på någon slags stil där jag drog mycket så mörka så här. Det var mycket så här, i mina tidiga sätt var så här, men självmord, våldtäkt, alltså bara sådana skämt. Men jag hade en väldigt så stel persona, alltså att jag var väldigt typ nästan lite negativ, alltså jag körde lite den grejen. Mm. Och det blir en väldigt, väldigt överväldigande kombination för publiken, att så här, mm, det står typ en deppig tjej liksom så här, med dålig hållning och så att titta ner lite och bara prata om våldtäkt typ. Alltså det blir ju ingen skrattar åt det.
Nej.
Så jag tror det jag har liksom kommit mer till är att jag tycker att det är kul, eftersom jag har liksom teaterbakgrund, och jag tycker så att jag tycker att det är roligt med väldigt mörk humor i en väldigt så upbeat och energifylld liksom kombination. Det blir väldigt kul. Det är som en poplåt med liksom en väldigt mörk text, mm, eller alltså jag tycker att det blir lättare för publiken att få skratta då än att allting blir liksom mörkt och tungt.
Ja, och jag avundas lite grann av de som verkligen får det att funka. För det är ju verkligen inte min forte. Men, och jag kommer ihåg att min lärare i stand-up då, när jag gick den här workshopen, la in lite grej att vill du göra något mörkt skämt? Jag bara, nej, det är inte direkt min grej. Jag bara, bra, det tror inte jag heller.
Nej.
Det är ganska svårt att bygga upp det, för att då är det, har man inte liksom rätt persona, då blir det också lättare att bomba då. Och speciellt när det kommer till line-upen, men lite grann vad, om det är någon som är jätteupbeat och positiv som är innan, då kan det vara väldigt svårt att försöka matcha den viben för publiken.
Mm.
Och då fick jag rådet att bara håll dig borta från det och gör den. Och sen så tror jag också att jag utstrålar kanske någonting mer, lite mer flamsigt.
Mm.
Lite grann, för jag älskar ju det här lite grann med gamla så här, lite grann med the classic Hollywood, liksom med dumma blondiner, mm, i princip.
Visst.
Typ den stereotypen typ.
Mm.
Fast jag gör det till min grej.
Ja.
Och så tänker jag att ja, men jag är man och jag kan vara en dum blondin. Det är ju fantastiskt det. Och vara lite så här, åh, det är lite halvpantad, och jag känner att då har jag hittat min grej lite grann.
Ja, men absolut. Och jag tänker att så här, den där grejen, alltså ens grej ändras ju också. Man behöver ju, man behöver köra jättemycket stand-up för att veta vad som är ens grej. Och att vissa av de sakerna som du säger känns för svåra att köra, att du kanske känner att så här, vissa mörka skämt är svåra nu. Det kanske de inte kommer känna som ett tag när du känner att du har en annan scennärvaro och liksom kan ta det lugnt på scen. Då kanske du hittar olika sätt. Men som sagt, det är inte allas grej. Alltså, och det blir också... Ibland när det är bokningar tycker jag, när det är för mycket, du vet, mörka skämt på en kväll. Alltså det behövs att det blandas ut.
Precis.
En lineup behöver ju liksom vara balanserad, och alla kan ju inte hålla på med det. Vet du, har du koll på Chris Fleming?
Ja, lite.
Ja. Och det är inte bara håret, utan men jag tänker att, jag tycker att han har en väldigt kul, jag älskar honom. Jag tycker att han är väldigt duktig på att balansera liksom. Alltså det är inte ett mörker, men det finns, han är ju liksom teatral och liksom lite så den här divigheten, men ändå liksom väldigt märklig. Alltså ja, jag tycker han är häftig. Jag bara kommer tänka mig.
Det finns olika outlets för allting, känner jag.
Visst.
Och det som kanske inte funkar på scen kanske funkar i en podcast eller i en TikTok-video.
Absolut.
Eller i en krönika eller en, eller på TV, eller det blir liksom ett annat medie bara.
Absolut. Alltså det där är jättesant. Jag har jobbat mycket med liksom historieberättande som manusförfattare och hållit på att skriva poesi och liksom mycket sånt där, och det var en stor grej när vi jobbade med manus, att liksom ta in manus, att så här, är det här rätt medium för den här berättelsen? Är väldigt, liksom, det här, alltså, ibland läser man en film och är så här, det här borde varit en roman. Eller det här är en tv-serie. Eller liksom att hitta rätt medium, och samma sak för humor. Och det tycker jag man ser också, att folk tror att den här sömlösa liksom, övergången ska funka från till exempel TikTok till scen. Det är inte alls så där. Bara för att du är duktig på att göra sketcher är du inte en bra stand-up-komiker, och vice versa. Och man tror att humor ska vara ett medium som går över alla liksom, och det tycker jag är också lite svårt. Det är ju svårt med den svenska kulturscenen, att om du tittar på typ skådisar, så eftersom vi är så pass få, och för att kunna få jobb och försörja sig, så behöver du ha fler discipliner. Du kan inte vara lika nischad i Sverige. Nej. Som du kanske kan vara. Du kan inte vara liksom en, alltså det är klart det finns några stycken som kan vara till exempel en humorskådis. Men oftast behöver du ju göra liksom både teater och det här och det här, så du kan inte vara så nischad. Och jag tänker som komiker i Sverige, det är det svåra också, att en komiker som Chris Fleming till exempel, som vi tog upp, som är ju väldigt smal och väldigt nischad, och som inte hade kunnat göra alltså vissa andra saker till exempel. Det är svårt att vara så nischad här om man vill kunna leva på det, kanske, kan jag tänka mig. Och att men liksom, det finns ju väldigt kända liksom, så här, improvisationskomiker i USA så där, till exempel, som kan bara hålla på med det. Och här, ja, det är inte lätt att vara så nischad liksom. Så man får ju välja lite vad man prioriterar, och man, ja, hur man tänker kring sin komedi och sina pengar.
Ja, och det är en utvecklingsgrej både för en karriär och för kontot.
Ja, men så är det ju.
Jag skulle vilja göra en radiogrej. Jag fick lära mig när jag pluggade media på gymnasiet.
Okej. Okay.
Det är mest för mig.
Mm-hmm.
Jag tar en kudde.
Mm-hmm.
Jag satte den framför magen.
Okej.
Okay. Det här fick jag reda på att jättemånga på Sveriges Radio gör.
Okej.
Okay. Vid den här tiden. Kan ni gissa varför?
Vid den här tiden på dagen? Är du hungrig och du
Ja, det är lite det. Jag är mest en så här brunchperson. Men jag är bara en frukostperson.
Okej, okay, så du har inte ätit någonting idag?
Jag drack en massa kaffe. Jag drack två latte.
Okej, okay, då behövs kudden.
Ja, precis. Jag tänkte mig en liten lunch efter det här.
Bra.
Kombinera det.
Strykt.
Så det är lite det. Men det här är mitt favorit lifehack då. Men när min lärare då målade upp det här på gymnasiet, på Sveriges Radio ibland så hämtar vi lite, för hon var ju liksom journalist för P1 då brukar vi alltid, ibland så hämtar vi kuddar runt innan lunch när vi är i sändning, och då liksom, det är inte så alls, men i huvudet så såg jag det framför mig hur alla sitter med en kudde runt magen liksom. Nu är det Ekot.
Ja, jag tycker också att det känns som en sån här dainty tjej i soffan som sitter med kudden och bara alltså att man, jag vet inte.
Pick me, choose me.
Ja, verkligen, ja, väldigt chic.
Yeah, thank you. Men jag tänkte att du kanske skulle kunna ge lite råd till någon som skulle kunna tänka sig vilja bli komiker, stand-up-komiker. Vad skulle du ge för råd hur man ger sig in bygger sitt material.
Mm. Alltså mitt bästa tips först är att boka ett gig. Alltså boka in det på Big Ben. Det är ju, alla kan få gigga på Big Ben. Mm. Eller hör av det till vissa andra klubbar. Folk gillar ju nykomlingar. Det finns ändå så här en nykomlings kultur av att man ändå tar in nya. Så att mitt bästa tips är att boka gigget, för då kommer du skriva materialet. Mm. Jag funkar så i alla fall. Mm. Ni kan själv diagnostisera mig hur ni vill, men jag tycker att det är lättast att ha ett gig inbokat och då kommer jag skriva materialet i tid. Liksom. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt att så här, jag ska bara skriva det här sättet. Alltså det är väldigt lätt att hamna i den här liksom, duktig flicka-grejen, att du då sitter och slipar hur länge som helst. För att så här, tyvärr kommer du typ bomba. Alltså det, det spelar liksom inte så mycket roll i början ditt material, för att så här, du behöver bara ställa dig och göra lite grejer, för att du kommer vara dåligt. Och det är väldigt otacksamt med stand-up, att du kommer behöva bomba under ganska lång tid. Så att man behöver kanske komma ihåg varför man tycker att det är kul och varför. Det fanns en podd också för flera år sedan som hette typ Våra värsta gig.
Ja.
Och den lyssnade jag på jättemycket under mitt första halvår typ, när jag körde mycket. För då bombade jag, jag skulle säga i alla fall 75% av giggen under liksom ett gott halvår där. Det var, men det var hårt. Och då lyssnade jag på den podden mycket, där komiker, svenska komiker berättar om så här, deras värsta gig och hur fruktansvärt det varit. Och då kände jag mig mer som en av dem, att så här, jag är också ute och bombar hela tiden. Ja. Så det var väldigt skönt. Så det skulle jag säga i mina liksom, första tips, är att så här, boka in dig och sen så kommer du att skriva materialet. Och sen fick jag ett väldigt bra tips också ganska tidigt av en komiker, som är att bry dig om publiken mer än de andra komikerna.
Mm.
För det blir väldigt lätt att man så här, man sitter ju backstage med de andra och man är ny och man vill imponera på dem och man vill, men det är publiken du är där för. Att det är lite lätt att tappa sikte om det, att så här, det är de som har tagit sig tiden att komma dit och se dig. Liksom, lägg tid på att prata med dem efter, om det är någon som vill prata med dig. Liksom, komikerna kommer du träffa igen. Och liksom, det är inte de. Det är klart att så här, komikerna driver klubbar och det är bra att känna dem. Men det är lätt att fastna i det där, att det blir lite. Ja, man kanske känner att man vill bli omtyckt av dem och att de ska tycka man är rolig och sådär. Men om du är rolig och connectar med publiken, så kommer folk att se det och då får du gig ändå. Mm. Så lägg mer tid på publiken än på de andra komikerna. Men det sagt så kan det ju vara trevlig liksom och sådär. Ja. Men det skulle
kanske
jag
inte ta fram inre divan riktigt än.
Man behöver inte börja där kanske.
Hur man saboterar sin karriär.
Exakt.
101.
Exakt. Och sen så skulle jag också säga att så här, du behöver inte ta råd från folk som bombar. Det kommer att komma fram manliga komiker till dig och säga vad de tycker att du ska göra bättre. Och var noga med vem du tar råd ifrån, för att det är ofta de som vill snacka mest och ge dig mest råd som kanske får dig att må lite dåligt. Det är kanske inte de som det går allra bäst för oftast. Så det är också tips. Och jag fick ett annat tips från min författarvän. Han sa att, nu ska vi se vad han sa, alltså om de ger dig kritik så har de 90% av fallen rätt om vad det är som ska ändras. Mm. Men när de säger hur det ska ändras så har de 90% av fallen fel.
Mm.
Och det har jag tagit med mig, att så här, om det är ett skämt som inte funkar eller om det är något som känns som att det inte funkar, publiken har ju rätt i att det inte funkar. Men sen om någon ger dig råd på att så här, du borde vara lite mer så här. Jag har fått många sådana, alltså vet, märkliga råd av att liksom så här, jag fick att du använder lite många ord. Var någon som sa, jag bara, jag är inte säker på att det är det som är felet. Men att oftast liksom, de har ju rätt i, om någonting inte funkar så funkar det inte, och det känner man ju direkt på scen. Men hur det ska ändras, där tänker jag att man ska vara selektiv med vems råd man tar. Då ska man ta någon som man tycker är roligare än en själv. Mm. I hur man ska förbättras, eller sina egna tankar om hur man kan göra det bättre.
Okej, okay, då har vi the do's. Men vad är the don'ts? Vad ska man inte göra?
Alltså var inte taskig mot publiken. Nej. Jag märker många komiker som gör sig liksom rolig och publikens vägnar och så här, du måste komma ihåg att det är de som har betalat biljetterna. De är där för att se dig. En van stand-up-publik kanske gillar att bli lite roasted.
Mm.
Men generellt, till exempel ett gig som när vi gickade på Pride. Mm. Då är det folk som ändå var på Pride, eller Pride Park. Det är inte nödvändigtvis en stand-up publik, utan de var en publik där för att se stand-up.
Mm.
De måste man vara, alltså, få må bra. Precis. Inte må dåligt. Och jag har verkligen sett, du vet, ja, men komiker som bara ställer sig, du vet, och skriker att någon är liksom tjock och ful. Alltså, du vet, som tänker att det ska vara humor. Mm. Och det är verkligen, för mig är det en don't. Du får inte få publiken att må dåligt över sig själva. De är ju där för att skratta och ha kul. Och folk är ju ofta tillräckligt rädda som det är att sitta på första raden. Liksom, ja. Att så här, åh, någon kommer säga någonting. Utan det är klart du kan vara lite fyndig, liksom sådär. Men då, det ska vara snälla grejer.
Ja.
Alltså det här att det ska vara stenhårt, ja, det kan du ju göra. Jag tänker vissa av de här snubbkomikerna liksom, att det är deras grej, att, vet, folk går dit för att de vill bli smiskade av pappa liksom. Det är fine,
ja.
Men då har de ju köpt biljetter till just det. Och det vet de om när de går och ser, ja, men jag kan inte komma på ett sånt namn, men du vet de här på, som man ser på Netflix. Mm. Alltså, basic grejer som tog mig lite till. Pausa för skratt. Alltså det är så himla lätt att börja prata mitt i skrattet, för man blir också lite så här upplivad av att folk börjar skratta.
Ja.
Man bara, åh, de gillar mig. Och så blir man, får man panik, eller liksom så blir man, får man adrenalin av det. Och då, ja, börjar man liksom avbryta publiken. Och när det känns som att du väntat länge, så har du inte gjort det. Du kan vänta ännu längre innan du börjar prata. Och liksom ge dig själv pauser på scen. En jättestor del av att publiken ska känna att så här, okej, den här personen vet vad de håller på med, vi behöver inte vara nervösa liksom.
Mitt don't, och det är ju lite olika vad folk gör, men mitt don't är som att man inte, don't drink and drive, don't drink and tweet, don't drink and joke, känner jag.
Jag håller helt med. Jag tycker att det är verkligen jättevanligt att man giggar och folk är jättepackade. Jag brukar ha med mig ett glas vin på scen. Och det är det första glaset jag dricker. För det, då tycker jag ofta att det känns som att folk är så här, okej, vi har en utekväll, wow, skål, jag dricker också. Men det är så jäkla respektlöst att gå upp full på scen, framförallt när du får betalt.
Ja.
Att det, liksom, det är helt sjukt, då är du ju faktiskt full på jobbet liksom.
Mm.
Och folk gör ju verkligen det. Och nej, men det finns inget hemskare än packade komiker. Jag har sett så mycket sånt, och det, nej, det är fruktansvärt. Man får faktiskt inte göra det.
Nej.
Nej.
So that's my don't. Har vi någon annan don't?
Alltså, det finns ju så himla mycket, men
ja, men typ att, som vi sa, inte på någon annans bekostnad.
Nej, och det här är väl liksom en do och don't i samma, men så här, när du skriver skämt, kom ihåg åt vilket håll du sparkar. Alltså, du måste titta på det där. För att så här, vi behöver, om det är någon som vill börja med stand-up och lyssna på det, alltså, vi behöver inte fler cis-män som skämtar om transpersoner. Alltså, det behövs inte. Det är aldrig kul. Alltså, det är aldrig tillräckligt roliga skämt. Och det är alltid, alltså, håll koll på vilket håll du sparkar. Du måste ha förmågan att sätta dig själv i någon slags hierarki om du ska dra skämt på andras bekostnad. Du måste veta vart de här personerna, ja, men var lite intersektionell, alltså ha lite koll åt vilket håll du,
och hur samhället ser ut lite grann, av vem du är som person. För vissa skämt kan ju funka för en person, men inte för någon annan.
Ja. Och också, alltså, bara för att du får ett skratt betyder inte det att det är ett bra skämt. För
nej,
att skratt är ju också så här, vi jobbar ju med liksom de mest grundläggande så här mänskliga liksom reflexerna. För att ett skratt, det finns ju de där skratten som man skrattar för att man blev så förvånad av grejen. Och så blir det en bitter smak i munnen, och man märker att vissa i rummet mår dåligt av det. Alltså, det är inte humor bara för att det är bara för att du får ett skratt.
Ja,
det låter lite motsägelsefullt, men jag tycker ändå det, att så här, alltså så här, för folk som, men man måste ju få säga vad man, och det är klart att man får gå upp och göra det här. Men de komikerna, alltså, de kör ju bara på Big Ben liksom.
We know the type. Men också så här, när jag gick min workshop där, då fick jag frågan, kan man skämta om allt? Och mitt svar var, ja, men det kommer ju inte bli roligt. För det handlar ju mycket om vad, man får ju se liksom sig själv i spegeln och veta vilka ens egna privilegier är. Det är ju inte, det blir ju, alltså, om du skulle säga någonting som skulle kunna tolkas som typ sexistiskt, då kan det ju vara ironiskt. Men skulle jag gå upp dit, alltså, då skulle det ju bli helt katastrof. Det skulle inte vara kul alls.
Nej.
Till exempel, för alltså, det handlar om privilegier.
Ja, och så här, och också, Jag tror dock ganska mycket på princip. Alltså det finns alltid ett sätt att ställa sig själv i förhållande till det. För det handlar inte om att du inte får skämta om det, utan jag tror också att det handlar väldigt mycket om vilket håll skämtet riktas. Om, jag säger inte att en cisman inte kan gå upp och skämta om transpersoner, men han måste positionera sig själv så att det blir han som blir, alltså, det roliga. Eller liksom man måste veta vart skrattet landar.
Precis.
För du kan, jag tror att du kan skämta om i princip vad som helst, och att det kan vara roligt, men du måste förstå åt vilket håll skrattet riktas. För de här som går upp och så här, haha, transperson, alltså transpersoner med blått hår och hoppas de dör. Alltså du vet, jag har verkligen sett sådana sätt där man bara, vem är det här för? Alltså, ja, det, och också, vart är skämtet? För det är de som också blir sura på att så här, vi måste få skämt om vad vi vill. Man bara, det är klart du får, men jag väntar fortfarande på ett skämt. Liksom, du har bara sagt att du ska dränka ett transbarn typ. Alltså du vet, det är alltså sådana sätt har jag verkligen suttit i dem. Och man bara, okej, det är klart du får. Det är klart du får, men det är inte, humor liksom.
Nej. Det är bara hets mot folkgrupp.
Humor eller hets mot folkgrupp, det är kul. Det är ett segment till den här podden.
Det skulle också vara ett jättedåligt namn på en stand-up-klubb.
Det är Big Ben.
Ja, alltså, det är verkligen Big Ben.
Ja. Ja, det är sant. Ja, men det är nog mina bästa råd. Och att så här, alltså så här, du kan liksom inte, alltså du kan inte bomba. Du kommer bomba, och det gör inte dig till, det säger ingenting om dig som komiker, utan det är bara, så det är.
Ja, har du någon sån här grej du gör efter ett gig, typ någon slags rutin som är typ inte udda, men som är väldigt din grej, som kanske du inte tänker att andra gör?
Nej, tyvärr. Tyvärr, jag har ingenting sånt. Nej, jo.
Ja, okej.
Okay. Du kommer på visst vad jag gör. Som jag alltid brukar gå iväg, för att jag, och vi brukar alltid höra skämtet om att det är ingen annan av komikerna den här kvällen. Jag ringer min mamma.
Ja.
Jag ringer nästan alltid min mamma efter jag har giggat. För hon undrar alltid hur det har gått. Hon är inte så stand-up intresserad eller sådär, men hon är intresserad av mig och mitt liv. Så att det brukar jag ofta sådär, du vet, man går iväg utanför klubben och så ringer min mamma. Det är en del av min rutin. Så berättar jag hur det har gått, och så pratar vi lite och sen går jag tillbaka.
Härligt. Jag är inte för någon så här ut ikväll efter, men, utan jag brukar då åka hem, kanske käka någonting, ta mig kanske typ någon läsk eller någonting, och sen så brukar jag kolla på typ Azalea Banks live on stage. Väldigt random.
Det är jättebra rutin ju.
Ja, nu är hon artist och gör någonting helt annat då. Men jag känner liksom att hon kunde gå på en scen bara för hon, för jag såg ju henne live på Follan. Och hon hade ju inga backupdansare eller någonting. Det var bara hon med en mic.
Fett.
Och sen en DJ. Och då tänker jag liksom, okej, jag var på en scen då, någon 2 timmar sedan, med bara en mic. Jag känner att det är lite parallellt.
Du är Azalea
Banks.
Stand-upens.
Nej, det vill jag verkligen inte.
Det är det jag tänker när jag ser det.
Jag har bråkat med allt och alla. Det verkar vara någon slags missuppfattning med vissa människor som har betalat för en biljett till att, gå på stand-up, och att de tror att man ska liksom prata med komikern och roasta den personen.
Ja.
Du känner att det blir lite missförstånd med vad vi gör här. Liksom så här, jag är inte på mina vanliga dejter här, jag är på scen. Jag ska vara här och underhålla dig. Då känner jag, har du haft någon häcklare? Kommer du ihåg första gången du fick en häcklare?
Jag minns, det är inte nödvändigtvis en häcklare, men jag tycker ändå det här är en ganska bra historia. Det var liksom min första då batch av stand-up när jag bodde i England. Och jag skulle köra på någon så här, det var ju mycket så här event, och det här var någon slags stor så middag där alla så här societies skulle liksom sitta i någon stor balsal och alla var uppklädda och sådär. Och då skulle några köra stand-up och det skulle vara lite olika underhållning så. Och då så hade de inte sagt till mig att det som, de societies som skulle vara var väldigt många då religiösa. Så det var liksom the Islam society och liksom de kristna, alltså sådär. Och även så våran, vad heter det, typ school president eller någonting, det fanns en sån. Han var också väldigt så aktiv inom the Islam society. Och de satt vid bordet längst fram, och då så när jag körde då väldigt mycket så bisexuella skämt och lite skämt om sex och så, så då reste de sig och gick då. Det var typ mitt andra gig. Så det var ingen häckling så, men det var, man blev ställd. Och det var ju också långt innan jag hade någon slags så här, jag kunde inte se, så här, idag hade jag ju sagt något, men då var jag ju liksom så här, bara började skaka. Så det var hemskt. Men sen häcklingar så där, att folk har skrikit saker, det har ju kommit mer på Big Ben. Och då är det väl liksom så här, alltså det är ju, jag har tyvärr inga jättekul, utan det är väl mer så där när det är typ någon packad och jag säger typ ordet fitta eller något, och de bara, jag skulle vilja dyka ner i din fitt, alltså du vet, de börjar liksom, de hakar i att man har sagt ett snuskigt ord typ. Men det var någon, jag hade något skämt om att så här, att äta fitt. Äta fitta. Det var att slicka fitta.
Extra pris på Ica.
Exakt. Nej, men alltså, det var någon sån likhet med typ så att ta sill på julbordet för att verka vuxen, och någon som ska slicka fitta, whatever. Det är inte ett jättebra skämt. Men då var det någon som var så här, sill och fitta, det är min melodi. Alltså du vet, de börjar liksom haka i mycket så. Det här går väl kanske in i ett tips, men det är ganska bra att ha så här någon förberedd comeback. För att ofta är så här, såna där saker är ofta inte så, det är, du kan alltid förvänta dig att det kommer antagligen vara en full gammal man väldigt ofta. Så då då kan du ha en förberedd comeback typ. Min bara, pappa, jag sa ju att du inte skulle komma. Den funkar ju varje gång liksom. Man kan ha något sånt där redo bara. För när det händer. Så det har väl varit de grejerna. Alltså men mest häcklad har jag liksom känt mig mer när komiker kommer fram efter och vill ge feedback och sådär. Jag skulle upp på scen en gång. Det var inte länge sedan. Jag var i Malmö och då var det en komiker som jag hade giggat med några dagar innan. Och jag skulle upp på scen typ 10 minuter senare. Och hon bara, skulle du vilja ha feedback om från i tisdags? Oj. Jag bara, det var liksom precis när jag skulle upp på scen. Så att och då kände jag mig mer så här attackerad. Eller när just komiker ska ge en feedback så där direkt liksom.
Men när folk gör det.
Ja, alltså så här.
Men folk har fått, men du vet att det hände.
Ja, men det är ett jättekonstigt så instinkt liksom.
Lite det. Jag har nog ingenting heller, mer än att jag blev kallad för hörre. Hörre.
Just det.
Hörre. Men det jag har gjort är att jag fortsätter. Känner, för jag har inte haft någonting som har varit jättedisruptive att jag kan svara på det.
Nej.
Så det är väl det. Och sen, men då fortsätter jag bara.
Ja, men såklart. Ja. Men vad ska du göra?
Du kör maskavan.
Och som sagt, just när man är ny är det smart. Jag såg någon som jag tyckte var kul. Det var typ så här, hans andra gig eller någonting. Och så blev han, det var någon som skrek något på Big Ben till honom. Och han var såhär, jag är för ny för att kunna hantera det där. Och det tyckte jag var skitkul. Ja. Alla började avskriva, för det är väldigt kul. Så man kan ha, som sagt, jag skulle ändå tipsa om att ha någonting redo. För så här, om någon säger någonting eller något händer, du kan ha så här 2-3 förskrivna grejer som du bara kan slänga ut, så att du känner dig liksom lite så här redo för ifall den situationen kommer. För sen ju bättre du blir kan du ju reagera i rummet och liksom så.
Jag funderar på vad som skulle vara min grej. Men då har jag tänkt lite grann på att min kompis Jenny, hon är lärare på Södra Latin, lär ut svenska för 16-åringar. Jag känner att det är lite grann som att vara stand-up-komiker, är lite grann som att vara hennes skor.
Det
är kul, ja. Stå där liksom som du blir avbruten eller
100
eller någonting, då ska jag bara, nu vet jag hur min kompis Jenny har det.
Ja, verkligen.
Om jag skulle kunna hitta någonting kort och säga utan att det blir någon
Precis. Story. Nu vet jag hur min kompis Jenny har det, är lite vag.
Ja, precis. Men kanske typ, nu vet jag hur min kompis Jenny har det som är. Men ja, det jag har hittat är för långt.
Ja, det är redan för långt. Någonting. Du behöver något kortare, men som sagt,
spinner vidare på det.
Och som sagt, men ju mer van du blir behöver du inte de där förberedda på samma sätt. Då kan du ju mer ta saker i stunden. Men ja.
Det här, du ska ju vara, nu kommer ni ju missa det. Men på, vad är det, fredag för när vi spelar in det här?
Ja, nu på fredag.
Pride.
Ja, exakt. Precis, jag och Majorist Kari och Pernilla Hammargren, som är två superroliga komiker, vi ska till Gävle Pride och köra. Men det är en show som jag tror vi hoppas på att kunna turnera lite mer, 2,5 gay. Så vi har planerat, nu har vi inte gjort det, men vi har tänkt att vi ska göra lite så här affischer, du vet, 2,5 men. Är du 2,5 men, du har koll?
Ja. Det är mammas favorit, så här på 2000-talet, så här på Kanal 5, Kanal Mitt, så här 3 på natten någonting.
Precis. där. Så vi tänkte göra den den lite bifobiska grejen av att jag då skulle vara en halv gay. Men jag tycker att det är kul. Så att, för de två är lesbiska och, men det ska bli jättekul. Så att vi kommer köra stand-up och, men som sagt, den kanske vi kommer, man kommer kunna se lite på andra ställen i landet och eventuellt Stockholm. Vi får se. Men ja, det ska bli jättekul. Vi får se hur jävla är. Jag har inte giggat där innan, så det ska bli
kul. Jag har varit i Gävle en enda gång i mitt liv. Det var när jag skulle förbi till Sandviken av alla ställen. Men jag skulle se Britney Spears
i Sandviken. Det var hennes, hon där?
Ja, men hon var ju liksom hennes sista turné hon någonsin gjorde där 2018. Peace and Meat Tour. Hon var i Oslo, Köpenhamn, Sandviken.
Vad hände där? Ja, vet du?
Göransson Arena är deras största arena i Sandviken.
Okay.
Och Sandviken kommun har ju, är ju tydligen jätterika. De har köpt in Lauryn Hill, har ju varit där.
Va?
Britney har ju varit där, 50 Cent. I alla fall, så det var Britneys sista Sverige-gig då.
Det är helt ofattbart. För jag menar, hon hade väl sålt ut liksom, Tele 2.
Precis.
Lätt,
så eller? Det var typ knappt 10 000 människor där. Och så hade jag meet and greet med henne innan.
Är det sant?
Ja, jag har en bild på min säng. Men det var ju jätte... Live Nation höll ju meet and greetet. Och de bara, när ni träffar Britney tar ni bara i hand och sen tar ni en bild och sen går ni därifrån.
Okay.
Nobody touches Britney, she can't touch you either. Liksom. Okay, det är lite fel. Men du vet vad jag menar,
ja, ja.
Bokstavligt. Men så går jag in där, jag är jättenervös. För jag tänker liksom att hon ska vara hård. Nu tar vi den här bilden, hejdå. Och hon bryter igenom regeln och bara, hi, how are you? Are you ready to take the picture? Och så håller hon om mig liksom. Och sen så tar vi några bilder. Och sen bara, så vill hon att jag stannar kvar. För hon vill approva bilderna först liksom, med sin fotograf. Okej, nu kan ni gå. Och sen så, jag var ju med mamma. Mitt i liksom, hon var mitt i vid publikhavet nära scenen då. Jag tänker liksom, hur ska jag hitta mamma? Och jag hade ju jätteproblem med social ångest. Britneys vakter erbjöd sig gå med mig till min mamma. Det var så, det är så himla coolt att Britneys vakter har tagit mig till min
det,
mamma. Liksom.
Ja. Nej, men det är
så, det är mitt Sandviken...
Ikoniskt.
Minne. Ja.
Åh, gud.
Så det är mitt Sandviken-minne.
Åh, gud. Kanske det bästa Sandviken-minne någon har.
Ja.
Alltså, jag kan inte tro att någon i Sandviken har någonsin haft det så bra.
Om folk vill kunna hitta dig...
Mm.
Var kan man hitta dig?
Det är Satanistsaga på Instagram. Saga med H på slutet. Där lägger jag upp när jag giggar. Och det är typ min enda sociala medie. Så där hittar man alla mina gig och mig. Så följ det.
Och jag finns på alla plattformar. And everything. Nej, men jag är mest på Instagram. Facebook-sida har jag. TikTok, Spotify. Ja, lite det.
Pinterest.
Ja, det har jag faktiskt också. 17.
På Pinterest.
Okay. Överallt annars. Z-E-V-E-N-T-I-N-E. Det är baserat på mitt mellannamn Valentin. Jag försökte artistgrejen när jag var 18. Det gick inte så bra, med jag behövde namnet.
Snyggt.
Så ryter det. Men tack så jättemycket för ni har lyssnat på Artist Live med mig, Gustav 17 Elfström och
Saga Larsson.
Klicka gärna på den där följknappen så missar ni inte när nya avsnitt kommer. Ni får ha det så himla fint och klappa ankor. Så hörs vi nästa gång. Hej!
Hej då!